Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Det är en hälsning som inte är så ovanlig i många kyrkor just idag. Jag är själv inte uppvuxen med den hälsningen på påskdagen, men jag har kommit att uppskatta den mer och mer. Att få komma ihop och påminnas och påminna om att Jesus Kristus har uppstått. Att idag når liksom hela den kristna tron sin kulmen, hela kärnan i alltihopa. Att Jesus Kristus vinner över döden, uppstår och på något sätt banar väg för vår uppståndelse. Gud född som människa, i förrgår grymt mördad och idag uppstånden. Att döden inte klarar av att hålla kvar honom. Hade vi formulerat den hälsningen idag kanske vi hade sagt, wow, han lever verkligen. Och det är så fascinerande och så fantastiskt. Och jag tror att jag hela mitt liv och kanske alla våra liv kommer få upptäcka nya aha-upplevelser om just uppståndelsen. Att påsken som är det största som har hänt fortsätter fascinera och visa nya delar av det fantastiska Gud gör. Idag tänkte jag framförallt zooma in på en aspekt av allt det som påsken och uppståndelsen vill förmedla. I första Korintierbrevet 15 kapitel, vers 20, skriver Paulus: men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Som förstlingen, att Jesus uppstår, det är det som möjliggör att vi också en dag ska få uppstå. Kristi uppståndelse möjliggör evigt liv för dig och mig. Den här veckan gör ondskan allt för att vinna. Den spelar ut alla sina kort, flyttar alla sina pjäser, anfaller på alla fronter. Ondskan pressar Jesus, Gud själv, så hårt som bara är möjligt. Inleder Judas i att förråda Jesus. Driver de judiska ledarna att piska på folket till att kräva honom korsfäst. Får både Pilatus och Herodes, de romerska på något sätt makthavarna i landet, att gå med på det. Det är rakt igenom ren ondska som pressar på Jesus. Och vi får läsa om hans vånda och om hans ångest och att det här är jobbigt för Jesus. I Matteus 26:39 ber Jesus: min far, om det är möjligt så låt denna bägare gå förbi mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Jesus är helt införstådd med sin uppgift, men det innebär inte att det är lätt. Men därifrån får vi hoppa fram till idag, till påskdagens morgon. Och vi läser från Matteus evangeliets 28 kapitel, de första 8 verserna. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna: var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Men han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han nu har uppstått ifrån de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. nu har jag sagt er det. Då skyndade genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Det är en fantastisk vändning. Gud övervinner ondskan genom att låta ondskan göra det värsta tänkbara med honom. Och Gud vänder på ondskan för att rädda världen. Det är så fascinerande. Hans gestalt var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Det är en glimt av himlen som på något sätt skiner igenom, ja, genom ängeln. Och då var det inte ens Gud själv. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. En mycket rimlig uppmaning på något sätt mitt i hans ansikte som blixten. Han har rullat undan stenen. Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått. Precis som han har sagt. Det är en sån hel omvändning, det är en total vändning. In i rädslan, in i hopplösheten, in i att de inte vet vad som ska hända, säger ängeln. Var inte rädda. Jesus är inte här. Han är inte ens död. Han har uppstått. Och han har besegrat döden själv. Döden, den totala effekten av syndafallet, är inte längre total. Döden är inte längre slutet. Mer som en periodpaus. Strax går vi in i nästa fas. Och ska man vara ärlig så är det där det verkligen börjar. De flyttar hela slutlinjen till in i evigheten. Och Paulus beskriver det här i första Korintherbrevet 15. Nu är det vers 52-57. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det döda kläts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du är död, var är din seger? Du är död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Fantastiska ord. Hade de skrivits idag så kanske det hade formulerats mer så här. På en signal från himlen kommer alla de döda att börja leva igen. Utom räckhåll för döden för att aldrig mera dö. Samtidigt och på samma sätt kommer vi alla förvandlas. Det måste ske för att uppståndelsen ska äga rum. Allt kortvarigt måste plocka undan och ersättas med det eviga. Allt det dödliga måste plockas undan och ersättas med det odödliga. Så sant som det är sagt. Döden slukades i livets seger. Du är död. Vem fick sista ordet? Vem är rädd för dig nu, död? Det var synden som gjorde döden så skrämmande. Det var skulden som lagen la på oss som gav synden dess destruktiva makt. Men i ett enda slag av liv har vår mästare Jesus Kristus besegrat dem alla tre. Synden, skulden och döden. Tack gode Gud. Och det här är ju den stora paradoxen, den stora kärnan i hela den kristna tron. Att Gud, allsmäktig skapare, väljer att födas som människa och själv ta det straff på sig som alla människor drar på sig genom syndafallet. Genom syndens destruktiva kraft. Att vår Gud blir en Gud med sår. Men att han uppstår igen och börjar leva I sin uppståndelse banar han vägen för din och min uppståndelse. Han gör det möjligt för oss att få ett evigt liv. Att aldrig någonsin behöva dö. Och här får vi se Guds rikes totalt omvända ekonomi. Att vi får ge vårt sämsta och ta emot Guds bästa. Och det rike som lös igenom ängeln som satt på stenen och som gång på gång lyser igenom i Jesu liv får fullt blomma ut i Jesu uppståndelse. De blinda som får sin syn, de fångna som får sin frihet, de utstötta som får tillhörighet, de uträknade som blir medräknade, de föraktade som får älskas, de oroliga som får frid och de hungriga som får bli mättade. Och alla andra som Jesus möter, de får se glimtar av Guds rike. Glimtar av det rike som Jesu död och uppståndelse helt öppnar upp. Det rike som portarna tills har ställts på vid gaveln. Den död som han hade dött om du var den enda människan på jorden. Och den uppståndelse som han hade uppstått även om du var den enda människan som hade valt att ta emot det. Och som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 4 vers 10. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att Gud har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och precis som en god vän sa här i veckan. Det är en märklig påsk. Det är helt sant. Men utgången, den är ändå densamma. Så låt oss idag få komma ihåg och verkligen fira det. Att Jesus Kristus är sannerligen uppstånden. Och du och jag får sannerligen uppstå med honom. Det är helt fantastiskt att få komma ihåg det. Vi ber. Ja, tack Jesus för att du har dött och uppstått. Tack för hela påsken, hur du går in i smärta och lidande och död. Tar på dig all vår synd och skuld och skam och skit som vi drar på oss. Och att du dör bort från det och uppstår utan det. Tack att vi får kliva in i din evighet. Att du rättfärdiggör oss. Att du gör oss hela och rena inför dig.